Ja, vad trevligt att vara här. Känns som det var ett tag sedan. Jag är glad över att se er. Börjar känna igen varenda en, tror jag. Sådär som bara, jag vet vilka ni är. Och det är trevligt att vara här. Jag menar verkligen det. Och jag tänker i framtiden skulle det vara roligt att bjuda in er igen till Ljungskile. Att vi har en kväll av gemenskap inför Guds ansikte. Det är gott att träffas på det sättet. Jag ska vara glad att jag inte ska sjunga för det i alla fall. Jag ska försöka prata i alla fall. Nej, jag är lite konstig i halsen, men jag är inte sjuk. Jag har varit i veckan, så ni behöver inte vara oroliga. Men därför jag låter konstig. Ja, jag ska idag tala över Lukas 15 och den återfunne sonen. Och jag antar att det är en liknelse, en händelse som många kanske har läst många gånger och kanske kan utan till. Men den är fascinerande, tycker jag. Så vi ska läsa, vi börjar där och läser ur 15 och 11. Vidare sa han: en man hade två söner. Den yngre sa till sin far: ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er, ta fram den bästa dräkten och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter, och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada, till min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och så kommer hans äldre son där, brorsan, som har en annan, lite annan syn på detta. Jag snabbar på lite där i vers 29. Fadern försöker komma ut till honom då. Men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud, och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son, som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Ska be här också. Jesus, tack att vi får träffas, att vi får mötas inför ditt ansikte. Jag tackar dig för församlingen här i Vänersborg, och jag vill be om välsignelse över den. Du vet vad var och en, hur var och en har det, var och en befinner sig. Tack att du alltid finns där, Jesus, för att komma oss till hjälp och leda oss framåt i det som är rätt och bäst för oss, Herre. Och jag ber att du ska tala till oss alla här, som både här inne och som lyssnar. Du är stort hjärta. du har för oss. Även när vi inte känner att vi har förtjänat det, så är nåden så stor, Herre. Välsigna familjerna här i församlingen. Välsigna de barn som växer upp, Herre. Att vi får se det här och hemma i Ljungskile, att barnen bevaras och får en levande tro i den här tiden. Att få vandra med dig, Jesus. Ber om detta i ditt namn. Amen. Ja, det här är ju en liknelse som har ett väldigt starkt budskap. Och den har genom åren fått betyda jättemycket för mig. Och särskilt vid några tillfällen där jag var rätt så ny i min tro. Och jag tror att varje kristen mer eller mindre kan känna igen sig själv i det som Jesus här målar upp för oss. Och jag är övertygad om att de flesta här inne vet väldigt väl vad den här liknelsen handlar om. Inte bara i teorin, utan i ditt hjärta så vet du vad det här handlar om. Du vet, och jag vet, att vi vid olika tillfällen kanske har lämnat Gud för synden. Inte kanske som ett slutgiltigt liksom steg, men vi har kommit ibland på villovägar. Vi har gjort fel val och ställt till det. Och som vi läser här, så är det min erfarenhet också. Det leder alltid till nöd för mig. Alltså jag mår inte bra av det, om jag är ärlig. Jag märker ju att det där innebär ofta ett lidande för mig. Och jag tror inte jag är jätteunik. Men så vet vi också, tack och lov, att när vi har vänt oss till Jesus med vår nöd eller i vår nöd, så finns det i det mötet en alltså oförtjänt upprättande kärlek som handlar om total förlåtelse och som förvandlar våra liv, våran livssituation. Och det där är jag så otroligt tacksam för. Att Gud har nåd med oss syndare. Och den här liknelsen visar, tycker jag då i alla fall, också på evangeliets olika delar. Om man sammanfattar det då, att det finns en tanke från Gud, hos Gud, att det är bäst för varje människa att vara i hans närvaro. Att vara tillsammans med honom. Det är en grundtanke från Gud. Det är så han har tänkt. Han vet att det är bäst för oss alla. För varje människa så är det bäst att vara där tillsammans med honom. Och vi kan också se när vi läser den här, att han har skapat oss med en fri vilja. Du och jag kan välja. Vi kan välja väg. Vi kan välja att lämna, vi kan välja att gå vår egen väg. Och vi kan se också att det valet får konsekvenser. Och i den här liknelsen så kan vi också se och förstå den stora kärlek som finns, som ligger på Guds hjärta till varje människa. Och också någonting av den nöd som finns hos honom. När vi människor ibland vänder oss bort från honom. Det smärtar honom, för att han älskar oss så mycket. Och sen som det som jag har valt att kalla den stora finalen i den här liknelsen. Hur total och stark upprättelsen är i evangeliet. Förlåtelsen. Och om vi då grottar ner oss lite i den här liknelsen, så har jag valt att dela in den i fyra delar. Och den första delen, det handlar om detta att sonen lämnar sin far. Och den andra delen handlar om sonen när han bestämmer sig för att vända hem. Och den tredje delen handlar om hemkomsten. Om vad som händer då. Och den fjärde delen är den andra brorsan. Hans reaktion. Det som händer runt omkring honom. Och den går säkert att dela in i jättemycket fler delar och sådär. Men det är så jag har gjort och hängt upp den på idag när jag ska säga någonting om den. Och då ska vi börja med den första delen då. Som handlar om när sonen lämnar sin fader. Och vi ska också veta att här talar ju också Jesus till fariseer och laglärda som störde sig på att Jesus åt tillsammans med syndare. Att han liksom närmade sig människor som levde i synd. Och men då, när vi läser den här första delen så kan vi ju se här att sonen ber sin far om arvet. Och att be sin far om arvet medan han fortfarande var i livet, det var alltså på den här tiden någonting som var, eller ansågs som, extremt upproriskt. Och jag vill säga också att jag kommer använda mig av den här liknelsen nu då som en liknelse och någonting som hände då, för att liksom förklara vad jag tror Gud, vad som ligger på Guds hjärta i det här. Men han ber ju sin pappa om arvet, och det ansågs extremt upproriskt. Och det där var på den här tiden ett definitivt steg, att nu lämnar jag, att jag tänker inte komma tillbaka. Och jag läste en kommentar till det där då, en bibelkommentar, att säga så till sin pappa på den här tiden, det var lite som att önska, ungefär som att pappa, du är död. Alltså att du finns för mig inte längre. Alltså så starkt är det att be sin far om arvet medan han ännu är i livet på den här tiden. Bara ha med det. Att sonen packar ihop allting här då som vi läser om, det visar ju också att han inte hade för avsikt att komma tillbaka. Och jag tänker på det som händer här. Det måste ju smärtat pappan något oerhört. Därför han visste ju att hans son skulle ha det bäst hemma tillsammans med honom. Men han hindrar honom inte. Och det visar ju också på detta att Gud har inte gjort oss till robotar. Utan han har skapat varje människa, dig och mig, med en möjlighet att välja. Vi har en fri vilja vad vi väljer att göra med våra liv. Och så där är det ju fortfarande idag, så att säga. Vi kan välja om vi vill vara världens vän eller om vi vill vara Guds vän. Vi kan välja om det är Baal eller Herren som vi ska tjäna. Eller är det Gud eller mammon som är våran herre? Det valet har vi i våra händer. Och sen läser vi här då att han for långt bort till ett främmande land. Och det där är också någonting då enligt kommentarer. Det symboliserar ett liv levande långt bort från Gud. Och man kan ju tänka lite sådär då, man liksom väljer då att det här hände då. Att ja, men hur kunde det här ske? Hur kunde det hända? Vad låg bakom det valet? Ja, men helt klart är det ju så här att någonting fick ju grepp om hans hjärta. Alltså någonting kom in i sonens sinne och tankar. Och jag tror att det handlar om det som vi kan läsa om i, nu behöver inte slå upp det då, utan i Hebreerbrevet 3. Nämligen syndens makt att bedra. Alltså fundera över de fyra orden. Syndens makt att bedra. Och det är ofta så som det börjar. Det är ett, skulle jag vilja säga, ett bedrägeri. Fienden målar upp någonting för våra inre, för våra ögon. Och det tilltalar vårt kött och det får grepp i mig. Och så gör jag fel val. Jag väljer fel väg. Men verkligheten, det är min erfarenhet i alla fall, kommer i kapp. Och jag skulle vilja säga att göra det där valet att lämna Herren i stort eller i smått, så att säga, så leder det alltid till, som jag sa förut, det leder till nöd för oss. Ett lidande. Och det står ju det här rätt så tydligt. Att han började lida nöd. Han började lida nöd. Det som glimmade och verkade så fantastiskt blir rätt snabbt någonting helt annat för honom. Och då går jag över till del två i det här, som handlar om när sonen bestämmer sig för att vända hem. Och om vi läser där liknelsen, så kan vi ju se att den här, alltså, personliga nöden, och han är ju också hungrig, det står ju att han alltså lever i en hungersnöd. Och det här gör ju att allt skakar för honom. Och det leder till slut att han tar ett jobb som ingen rättrogen jude skulle ha gjort på den tiden. Att vakta svin. Därför att det ansågs som någonting orent. Vad säger jag det då? Jo, därför jag tycker det här är lite intressant. För att det visar hur långt det kan gå. Alltså det visar hur hela hans tillvaro skakas. Och hans värderingar, hans omdöme påverkas så till den grad att han börjar tänka saker, göra saker som han aldrig skulle ha gjort några månader tidigare. Eller hur? Det här var helt otänkbart. Men nu står han där helt plötsligt och lämnat fadern. Och det är kaos och det är nöd. Och då hamnar människan lätt där. Jag menar, jag behöver inte gå längre än till mig själv. Genom åren. Och se liksom saker. När man liksom den här, vad ska jag säga, elden i hjärtat liksom har liksom på något sätt stannat av på något sätt. Alltså vi gör konstiga prioriteringar. Och jag tror att det har just sitt ursprung i syndens makt att bedra. Och det är så, som jag sa här då, att när elden för Jesus brinner i hjärtat, då ställs inte sådana frågor. Men hur mycket smuts kan fylla mitt liv med? Nej, då längtar vi ju efter ljuset, för att han är det ljuset. Och vi älskar det ljuset. Och vi vill vara i det ljuset. För att det är det bästa. Då är omdömet bättre, om man säger så. Våra ögon ser klarare. Därför finns det ju en tanke från Guds hjärta att det är ju där han vill ha oss. I sin närhet, i sin närvaro. Och han är här också döende, antagligen av svält. Han håller på att dö av svält, kan vi läsa. Också ses som en bild för en andlig död när en kristen kommer på villovägar. Men så kommer då det som är vändpunkten i den här liknelsen och som leder till som hela förvandlingen, hela förändringen. Och ska vi tala i grafer eller något sånt här, så är det ju typ längst ner här på den i dyn, där vänder det. Och varför vänder det? Jo, vi kan läsa det i vers 17 och 19. Det står att han kom till besinning, han vänder om. Tack och lov. Han vänder om. Så mitt i det här kaoset, i den nöden som han befinner sig i, så finns det ändå någonting kvar där inne i hjärtat, vad han tidigare har upplevt. Och han vet, tror jag, längst där inne, alltså ropet till pappan finns kvar. Det finns kvar. Och han inser att det som han nu har blivit, det är inte hans rätta jag. Det var inte detta som var tanken, att vara en upprorisk syndare som vaktar svin. Det var inte det han var ämnad till att vara. Han är ju sin pappas son. Han tillhör ju ett annat sammanhang. Och det gör ju vi. Vi tillhör ju Guds sammanhang, Guds familj, Guds rike. Det är våran plats. Och han inser och han bekänner sin synd och beslutar sig för att vända hem. Att återvända till sin pappa. Och det här tycker jag också visar att det är viktigt att vi inte låter våran omvändelse bara stanna vid en tanke eller vackra ord, utan också att det blir en konkret handling. Och omvändelsen är en central del i evangeliet. Alltså det är helt nödvändigt för frälsning. Och man kan egentligen inte utlämna det när vi förkunnar evangeliet, utan människan behöver vända om. Inte i skräck, i fruktan, utan i glädje. Därför att där finns en värme och kärlek som vi aldrig någonsin har skådat om vi inte gjort det tidigare. Och jag skulle vilja ett kort vittnesbörd om det, apropå det här att komma tillbaka till Gud då. För att jag nämnde det här förut, särskilt vid några tillfällen när jag var yngre. Och det kunde vara rätt svajigt för mig när jag var i tonåren. Och så minns jag det där att jag kom till Guds hus. Och jag bara visste att det är inte bra med mig. Jag visste det. Jag hade hamnat på villovägar, om jag får använda det uttrycket. Och så just vid de här, några av såna här tillfällen, så satt jag där. Och naturligtvis har predikanten ett budskap om att vilken sida står du på? Ska du vara världens vän eller ska du vara vän med Jesus? Och jag bara kände det här stygnet i mitt hjärta. Och då ska jag säga det så här, att jag går inte hem och är kränkt. Utan jag går hem en sån kväll och är glad. Därför att jag har fått göra upp min sak med Gud. Och jag går hem där och bara känner det att men han har ju fått lyfta av bördor från mina axlar. Jesus har ju gjort mig fri. Och det är därför menar jag att det är så viktigt att inte bara sopa det där runt, utan komma tillbaka till Herren. Att vända om till Gud. Och sådana kvällar, alltså jag minns det, då känner man ju så här att om en även syndare Hansson, det är mitt efternamn alltså, är förlåten. Därför att Jesus tog min skuld. Och de där mötena med honom, man kan ju tänka att man ska synda på nåden, men nej, säger jag. Jag går hem sådana tillfällen och bara känner att jag vill ju leva inför Guds ansikte. Jag vill leva värdigt hans namn. Jag går inte alls där och tänker att nu ska jag göra det här igen och nu var grejer och så. Utan det där påverkar mig åt rätt håll. Därför att det är nåden som fostrar oss människor till att förvandlas till hans avbild. Så nåden blir så stor när vi förstår hur totalt oförtjänta vi är av att vara helt frikända. För vi känner oss själva här inne, var och en. Och du som lyssnar där hemma, du vet att vi förmår inte detta i oss själva. Utan det är bara på grund av Jesu blod. Och då kommer vi in till den tredje delen i den här liknelsen. Som jag väljer att kalla det, det är finalen i detta tycker jag. Därför att det handlar om hemkomsten och vad som händer. Och jag tycker det är så omvälvande. Därför att den illustrerar så starkt Guds stora kärlek. Hans inställning till oss upproriska människor som kanske ibland kommer på villovägar och lämnar honom. men beslutar oss för att komma tillbaka. Och vi kan läsa där i vers 20. Och så står det ju detta att medan han ännu var långt borta så fick hans far se honom. Medan han ännu var långt borta. Jag menar, han kanske hade, när det började gå upp för honom, där kommer han tillbaka och liksom spring och gömmer, dra ner, stäng fönstren och dörrarna, liksom håll er undan. Nej, alltså medan han ännu var långt borta. Och för mig är ju det att han har ju inte glömt honom. Verkligen inte, utan det måste ju innebära att varje dag så hade pappan sin blick, sina ögon, kanske åt det hållet när han lämnade huset och vandrade iväg och tänkte, kanske idag om han kommer tillbaka, tänk om han kommer denna kväll eller imorgon. Alltså för mig är det ett tecken på Guds otroliga omsorg om oss barn. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom. Och vad händer? Jag menar, det är så tydligt. Pappan var inte upptagen av bitterhet eller någon sorts hämndbegär eller ett behov av att bestraffa eller förmana eller något annat negativt. Utan det här visar ju så tydligt att Gud också ser ditt och mitt steg. Du kanske tvivlar ibland på det om du känner dig helt här nere, men vet det. Att Gud ser det där lilla, lilla initiativet. Medan du ännu var långt borta så ser han dig. Och du behöver inte vara orolig för det. Han har sina ögon av omsorg på dig. Och vi kan ju se när vi läser de här raderna att hur tydligt pappans kärlek till sin son i allt det som har hänt, den har inte förändrats. Den står kvar. Den är högst levande och varm. Och jag menar, om man nu liksom, att det här då skulle ha hänt, om man har den tanken och under den här tiden, så den normala reaktionen kanske då skulle varit i en familj att, ja men, fadern inväntar sin son i huset på något sätt där och kräver en respektfull bekännelse. För att sen kanske överhuvudtaget överväga om man ska ta honom tillbaka. Med tanke på vad han faktiskt har sagt och gjort. Men vad är det vi ser? Alltså vi ser en fader som i sin glädje springer sin son till mötes. Som springer sin son till mötes. Och jag läste en kommentar också till det där som jag tyckte var lite rolig då, liksom, för att det där måste varit väldigt uppseendeväckande för de som lyssnade på detta när Jesus säger det. För att en gammal man på den här tiden sprang inte, står det i den här kommentaren. Det ansågs, att visa sina bara ben då, eller på något sätt ansågs lite, alltså, ovärdigt. Och du kan ju tänka det där med mantlar och grejer, vad de har på sig, och ingen aning liksom. Och så lubba iväg liksom, min son. Det tycker jag är häftigt. Alltså i sin glädje springer han honom till mötes. Det är så Gud ser på oss. Och så möts de där, och vi vet ju att sonen har ju redan förberett sitt försvarstal lite där, vad han ska säga. Och sonen börjar ju bekänna sina synder som han då har förberett. Men hinner ju inte säga färdigt innan fadern avbryter honom. Och han börjar förbereda en stor fest för sin hemmavändande son. Och det som sker här, jag tycker det är så talande och det är så målande. Och visar på den oerhörda kärlek som Gud har till alla människor. Och hur starkt han längtar efter att syndare ska omvända sig och komma tillbaka till honom. Och när frälsningen sker, eller när en kristen vänder tillbaka från sin villoväg, så är Gud inte långsint, utan förlåter snabbt och glatt. Och med en gång så påbörjas ett verk i oss som handlar om att upprätta oss, att ställa till rätta, att läka oss inifrån. Och om vi sen då tittar på den sista delen i detta som handlar om brorsan där då, så är ju han den som har stått kvar. Och vi ska också veta att Jesus talar till fariseerna här, som höll lagen högt och hade lätt i det att kanske se ner på den som inte höll den. Och de störde sig på Jesus, hur han liksom närmade sig människor. Men när man tittar här då på sonen, så ser vi ju en helt annan reaktion. Och det är lite intressant här, om man läser så kan vi ju se att han, alltså sonen då, den andra, säger han där, din son. Alltså han tar ju avstånd något soppas från honom. Och samtidigt så är det här ingen lätt situation då kanske. Jag menar, han har varit kvar där, varit plikttrogen, arbetat. Och så kommer hans brorsa hem som har svikit och vältrat sig i smutsen. Och så får han en så stor uppmärksamhet. Och han, jag menar, man läser så är det ju nästan att man upplever detta som en förolämpning mot hans egen, ja men liksom, trofasthet och lydnad mot sin pappa. Men så kommer ju detta med pappan till honom. Han har ju inte förskjutit honom, utan säger ju till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Och det är som att han vill få honom att byta fokus. Och istället för att vara småsint och avundsjuk, som vi alla kan bli ibland, var glad för det goda du har. Var glad över ditt barnaskap. Var glad att Herren förlåter syndare. Och det är ju hans budskap till oss. Alltså, som jag har förlåtit er, så skall ni förlåta varandra. Och det där kan vara en utmaning ibland. När man lever tajt i en församling, det händer grejer under året. Men det är hans budskap till oss, att förlåta honom. Och jag, ibland när jag liksom känner att jag blir irriterad över något eller så, och så börjar jag fundera liksom, om jag tittar på mitt eget liv liksom, hur stor inte är Guds nåd och liksom tålamod med mig. Alltså, sen är inte det. Jag är med i en ledning, en församling, och ibland behöver man ta tag i saker. Det är inte det jag säger. Men alltså, jag är kallad att förlåta mina syskon. Det finns ingen annan grund heller att jag inte ska göra det. Så, ja, jag vet inte. Men det där är ju också ett ord till kanske den som känner en liten stolthet och har svårt att glädjas med när andra kommer i, får uppmärksamhet och sådär. Jag menar, Gud ser det inte så. Utan hans glädje är så otroligt stor att här är en människa som har lämnat och kommit tillbaka. Det är glädje i Guds hus. Och vi har ju också det att det är större glädje över en syndare som omvänder sig än över 99 som ingen omvändelse behöver. Och om jag då ska ge en kort avslutning på detta, så är det ju så här att vi kan ibland, alla här inne och du som sitter där hemma och lyssnar eller var du är, vi kan göra fel och hamna fel. Och det kan bli mörkt för oss och det kan vara omständigheter som är jättejobbiga. Men det jag vill säga till dig, och jag tycker det här, den här liknelsen är också så tydlig i detta. Låt inte besvikelsen hålla dig tillbaka. Vi kan inte sona våran synd genom att liksom tro att vi är förtjänt av en period utanför Guds. Det är inte evangeliet. Utan Bibelns budskap är ju så tydligt att vi har en frälsare, en fader som bara längtar och väntar att vi ska vända oss till honom. Oavsett om vi känner att vi befinner oss här nere, så har vi inget annat val. Utan det är ju det som är nåd. Att trots så otroligt oförtjänt jag är av det, att just då, där och då, få vända mig till honom som har förlåtelse och upprättelse för mitt liv. Och det kan se ut hur som helst. Och jag kan säga till dig också, dig som sitter där och lyssnar, du kanske befinner dig i grejer som är urjobbiga. Men det spelar ingen roll. Du är välkommen in i hans närvaro och omsorg på grund av Jesu nåd. Och jag vill verkligen säga det, att det står ingenting i Guds ord om att vi ska stå i utvisningsbåset eller liksom befinna oss ute i kylan för att sen komma tillbaka, utan du är välkommen på nåd direkt. Och min erfarenhet är det att ju längre tiden går, om jag nu ställer till det för mig själv, det blir bara sämre. Ibland kan man tänka liksom, om tiden ska läka sår. Nej, det gör den inte. Det som läker mina sår, det är hans närvaro in i mitt liv. Han är min herde, som någon läste här. Och någon annan syster läste också här att jag ropade i min nöd, va? Och du hjälpte mig. Det var inte ordagrant, men budskapet var det. Så du är alltid välkommen till Jesus, oavsett hur ditt liv ser ut. Jag menar, jag är pappa till 3 tonårskillar. Jag är inte ensam om det, det är inte det jag säger. Men ibland händer det grejer. Det händer grejer. Och ibland behöver pappan göra grejer och säga saker och ta tag i grejer. Men du vet, och så ibland har det varit någon kontrovers där. Och då ligger ändå pappan där och funderar på natten. Och man liksom, man har så stor, alltså, omsorg och kärlek. Man bara vill att de ska förstå. Och vi tycker om dem så mycket. Vi vill ju dem det bästa. Och jag menar, den omsorgen är ändå ljusår från hur stor Guds omsorg är om dig och mig. Så välkommen till honom i alla livets situationer. För det är han som vet och känner dig bäst. I Jesu namn. Amen.